Nu sitter vi här med lille Omar.
Det är verkligen som att vi har adopterat en liten dvärg liksom.
Arabdvärg.
Ja, men det behövdes ju i nya Snövit.
Ja, just det. Det är ju så himla roligt.
Det är väldigt roligt.
Det är liksom den enda filmen någonsin där man behöver 7 dvärgar och så lyckas de plocka bort dem. Det måste ju vara den värsta rasismen man kan utsätta.
Men det blir ju rätt så när du ska vara antirasist.
Ja, jag vet inte. Gillar du Disney-filmer och sådär, Omar?
Disney-filmer? Om Mandalorian räknas som Disney-film, sa jag.
Mandalorian, den tror inte jag har sett.
Har du inte?
Nej,
really?
Nej.
From like a spin-off from Star Wars.
Aha, serien. Okay. Nej, den har jag inte sett.
Men har du sett hela Mandalorian?
Ja.
Du tycker inte att den blev sämre? Eller bara
ja,
du...
den blev sämre.
När det slutade handla om honom och började handla om en kvinna istället?
Jag har inte tänkt på det, men
nu när du säger det finns det visst samma.
Det är möjligt att
när man tittar på den för Baby Yoda att, att man sitter där till så åh, det är så gulligt. Att det är det som är hela grejen.
Jo, men ja, jag, det enda jag gör är på den och klagar över hur woke förstör allting. Så att
Victor, jag måste säga någonting. Det, for some reason det är lite ibland är lite svårt att förstå det när du pratar.
Jag vet inte var han är dansk i princip liksom. Det sluddrar så jävla mycket idag.
Alltså du är inte den enda som har sagt det. Men det är för att han pratar så fort.
Fort och lite
osammanhängande.
Mumbling ibland.
Jo, han kan mumla lite grann och sen kommer han till poängen. Och så har man missat liksom det första han sa.
Ja, och att min svenska är inte så bra här.
Jag skulle precis det hjälper komma
inte.
Till det. Det kan också
det hjälper inte så mycket.
Invandrare.
Det är typiskt.
Aldrig lär er svenska.
Jag förstår alla andra förutom dig. Så jag vet inte.
Lär er bohuslänska.
Men det är nästan som ett eget språk. Ni är närmare norska än någonting annat. Ja, men är det för det är skitnära liksom.
Ja.
20 meter till Oslo typ.
Ja, men jag ska nog inte skylla på det. Jag har fått höra av min mamma hela livet att jag måste artikulera.
Då sa du något.
Exakt. Du kan börja nu. Du kan försöka med mig.
Okay.
Men det är gött. Vi kan börja med att presentera också. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Oskyddat samtal då. Tillbaka här efter sommaren. Och vi har en gäst som är Omar Makram.
Hallå, hallå. Yes.
Känd från föreläsningar, sin egen podd, Sista måltiden och sådär. Hur vill du beskriva dig själv liksom, som person?
Just nu.
Vad identifierar du dig som?
Dricker du östrogen för att bli mindre? Ja. Men du sa i början här att du har för mycket testosteron för Sverige.
Det är det som läkaren säger i alla fall. Så jag vet inte. Jo. I tested my testosterone and it was above reference range. And then like in the comments like the doctor like said that you know, people who are on steroids tend to have this and I was like I'm not on steroids.
Men om du hade testats i Egypten tror du att det hade varit där hade det varit ungefär liksom. Samma liksom.
Lågare mål kanske. Ja. Alltså, han är nästan en kvinna i Egypten.
det är möjligt. Men right now I just like feel traumatized. Coming here I ate a pizza slice from 7-Eleven. Och det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv.
Smakupplevelse liksom.
It's like everything. It's like I feel like I have been fed abuse. It's like the worst pizza I've ever tasted. I felt violated. Like everything was really bad. Like it was supposed to be prosciutto pizza, but like they only had the fat from the meat. There was no meat.
Vi ska inte käka lunch där sen alltså.
Nej. I think this place should be closed down.
Men där, man känner ju också hur man blir inflammerad medan man tar varje tugga liksom. Att kroppen går sönder från insidan. Att det är inte käk det där liksom. Det är ju någon sorts kemikalier bara.
Till Omar kan man ju ställa den här frågan. För du är ju gammal muslim från Egypten. Om du måste välja gammal liksom 7-Eleven eller 9-Eleven. Det är svårt för dig. Kan jag tänka mig.
Vad traumatiserat dig mest?
Just nu, om du frågar mig, jag väljer 9-11. After this experience.
Men jag minns att du har sagt någon gång, vilket jag reagerade på, att du eller att ni typ firade 9-11.
Ja,
det
var
din högtid.
man gjorde det.
Ja, fyra, men folk var glada.
Okej.
De blev glada. I Egypten.
Firar man 7-11 också när det kom dit eller? Det var en sån folkfestgrej.
Varför var man glad då? Är det för varför var man glad egentligen?
Jag tror att många såg det som en seger mot väst eller USA. och zionism och allt sånt. Mm. Så det var det.
För det var väl någon form av kriget mellan väst och öst, liksom, att det representerade det på något sätt?
Inte väst och öst, men den muslimska världen och USA och Israel, kanske.
Mellanöst.
Mellanöst. Men jag vill hoppa vidare på det. Om du bara skulle beskriva dig själv lite kort, liksom, hur ser du? Vem är du, liksom?
Vem är jag? Jag vet inte.
Tre ord.
Ja, så... Jag kommer från Egypten och jag har politisk asyl här i Sverige på grund av att jag har lämnat och kritiserat islam. Jag har jobbat med hedersfrågan här i Sverige, men sen fick jag kicken från jobbet på grund av podden Sista måltiden.
Ser du? Du fick kicken från jobbet?
Ja.
Och vad var jobbet, sa du exakt?
Glöm aldrig Pela och Fadim. Det är en organisation som jobbar emot hederskultur i Sverige.
Och du fick inte jobba kvar där för att, nej, du hade din podd Sista måltiden?
Ja. Ja.
Vad sa, sa de det här avsnittet, det stör inte vi, eller vad, eller hur gick det?
Det var det handlade mest om chans som vanligt.
Ja. Något lite, som han hade sagt inte ens du då? Eller?
Ja. Och lite också om jag vet inte, jag pratade kanske om sex på ett sätt som vissa inom styrelsen inte tyckte om. Jag vet inte.
Var det en statlig organisation?
Nej, det är inte statligt, men det är non-profit organisation.
Okay.
Men i frågan, vad sa du om sex då som inte gick ihop med deras värderingar?
Det är en bra fråga. Jag tror att det är mer kanske, jag tror att här i Sverige folk är inte vana vid att män pratar om sex i grupp speciellt. Det är helt okej att kvinnor pratar om sex. Det finns många poddar av kvinnor som pratar om sex, eller hur?
Ja, med P3,
alla våra ligg. Så det är helt okej, det är empowering. Men när män gör det så det blir lite problematiskt.
Det blir den här våldtäktsmän-stämpeln, man är män i grupp liksom.
Ja.
Lite barbarian.
Liksom. Ja, ett toxic maskulinitet. Jag tror till exempel någonting som de reagerade på i styrelsen, att jag sa att like, first time I had sex, the girl put the condom on my dick with her mouth. I'm like, vad är problemet med det? Är de emot oral sex eller mot kondomer? Eller?
Var det det som var kontroversiellt på något sätt? Det är väl jättebra att använda kondom? Alla bara var så toppen. Han sprider inga könssjukdomar, han gör rätt för sig. Liksom. Det är väl ändå,
men det är bara att optics, att män pratar om sex öppet på ett explicit sätt, det blir problematiskt.
Ja, men vi är emot det här i podden också. Vi kommer klippa bort allt.
Nej, men det är lite en dilemma vi har. Jag vill ju alltid prata sex och ni vill aldrig det. Att ni blir direkt så pryda och är sen.
Är det sant? Man... Varför då?
Ja, jag vet inte. Det verkar vara så. Jag tycker att det är intressant, men ni tycker väl inte det?
Det här var varför Omar egentligen lämnade.
Du kan komma ut här i podden idag, Omar.
Var det så här? Nu ska jag inte säga det här och skratta, men visst var det så att du skulle skickas tillbaks till Egypten, men du brände en koran och fick stanna i Sverige?
Ja, lite så, men det är... Först Migrationsverket sa att de erkände att folk som lämnar islam, kritiserar islam, är förföljda i Egypten och att de behöver asyl. But for some reason they refuse to accept that I have left Islam. I mean, like, I cannot be more obvious that I have left Islam. But anyways, so they rejected my case and they were going to deport me and told me, like, if you had been able to prove that you had left Islam, you would have gotten asylum. And I was like, well, how do I prove that I left Islam? And some people told me, yeah, but why didn't you just like drink alcohol or eat bacon? I was like, well, there are Muslims who do that. This doesn't mean they left.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
So I came up with the idea that the only way that I can prove it beyond doubt, like to do the one thing that no Muslim would ever do. So I made a video where I talked about my case, talked about what's happening to people who leave Islam in Muslim majority countries and Egypt. And thought, okay, well, the one thing that no Muslim would ever do is to like desecrate a copy of the Quran. So I spat on it and I tore it apart and stamped on it and set it on fire.
Och nu får vi inte vara med i NATO liksom.
du brände Koranen innan det var mainstream i Sverige.
Yeah, liksom. Yeah, I did it before it was cool.
Yeah. Men när du gjorde det då, vad sa Migrationsverket då liksom, när du visade dem din YouTube-video på?
Ja, men först visade jag videon till mina vänner här i Sverige. Och de sa till mig, ja, okej, men kanske du kommer förmodligen få asyl, men vi vet inte om du kommer överleva long enough to enjoy it.
Exakt, har det varit mycket hot och så?
Ja, det har varit. Men typ på nätet bara. Det har aldrig hänt någonting på gatan. Men i alla fall så.
Keyboard warriors,
de sa först att mina vänner, de sa, men kanske jag kan skicka videon till Migrationsverket först för att visa dem att det är allvar, jag har lämnat islam. Och så jag försökte göra det, men de kunde inte öppna länken först av någon anledning på Google Drive, jag vet inte varför.
technical
like it's a bit boomer organization there. And then they asked me to send it on a USB flash drive. I did that, then they lost it. And it was like it was like a dark comedy. Then in the end, I put it on YouTube, but unlisted. So basically, only people that I give the link to can see it.
Mm.
Then they rejected again, saying that the video had too few views. Okay, you're really forcing my hand here. So I went public.
Dålig like ratio, så blir deporterad.
Du måste dela den på TikTok, Omar. Du måste dela den överallt.
Nu hade du fått bra views på den, kan jag säga.
Ja, alltså jag gjorde det. Och sen it caught fire, pun intended. And then I don't know, I got a lot of feedback from people like from all over the world, really. Mm. Which was like very interesting, because in many Muslim majority countries there is a lot of people actually who are like me, who left Islam, but they are not open with it because it's like punishable by law, or like there are countries like Bangladesh and Pakistan where actually people get hacked to death on the street or like lynched by mob. And then people asked me to do another video where I talk about why and how I left Islam. Mm. And then I made another video, which got even more views for some reason, even without the Quran thing.
Mm-hmm. Alltså när du förklarade liksom varför. Okay.
Mm. And then I wrote some articles that were published here in Sweden. And then Migrationsverket, maybe you have left Islam.
Har du fortfarande någon form av gudstro på något sätt?
Nej, det har jag inte. But I would say maybe that I am less, jag är mer ödmjuk kanske, att det kan finnas någon. Jag är inte lika hardcore ateist. Att jag hade en period så. Först var jag konservativ muslim, och sen hade jag en period där jag var typ like ultra atheist. Mm. säker på att okej, det är cut to black när man dör och sådana saker. Och sen blev jag okej, men jag vet inte, men jag tror inte på någon organized religion i alla fall. Som ja, islam, kristendom och sånt.
Men det är sån mellanmjölksagnostiker liksom.
Så det, inte så mellanmjölk, svensk, kan man säga. Men, inte så mellanmjölk, men ja.
Men Migrationsverket då, var, nu har du fått medborgarskap.
Nej, det har jag inte fått än.
Vart ligger du i den processen då från Migrationsverket, vet du det?
Jag står i kö, men det tar typ väldigt lång tid. Det tar kanske 3 eller 4 år från ansökan. Så jag har ansökt typ för kanske 2 år sedan.
Ja,
ja 2 år sedan.
Men medan du varit här och hängt liksom i Sverige, eller vad säger, har du mest jobbat med att skriva artiklar och sådär sen? Liksom, och,
ja, eller? Och det var mest på GAP som jag jobbat. Jag har jobbat mest och jag jobbar fortfarande med hedersfrågan, som är ett stort problem här i Sverige. Så det är det jag har jobbat mest med. Och sen har jag skrivit lite i bulletin tills nyligen. Och sen blev jag var lite föräldraledig. Bring back the patriarchy. Så, well, sista måltiden.
Ja, för du har du fru och barn nu i Sverige eller?
Sorry?
Har du fru och barn i Sverige?
Inte fru, men ja, flickvän. Och en son, liten son.
Fräckt.
Ja, det lät nästan som barnet var flickvännen där. Bara, ja.
Men jag tror emot barngifte.
Men din familj i Egypten då? För då måste du av, alltså, kan du förklara lite hur du kunde, för de har du inte fått åka tillbaka och träffa. Och, ja. Hur kom det sig egentligen att du valde att lämna dem?
Valde att lämna dem? Det är en bra fråga. Jag tror inte på frivilliga egentligen, men det som har hänt att jag, well, I just lost my faith and then I ran into problems in Egypt because of that. And then I had to leave. I actually did not think so much. Like, and first actually I left to Estonia. Du har någon koppling till Estland, Filip, eller?
Ja,
var, eller?
Ja, men jag, mitt ex var ju från Estland faktiskt.
Ah,
ja.
Okej.
Så jag har varit där lite grann.
It's a cute country.
Ja, verkligen.
Det känns, det är bara en risigare version av Sverige, va, liksom. Det känns Eldorado Sverige typ. Det
är jag skulle säga, jag är i och för sig lite bitter nu, men Estland har vi mycket mindre kriminalitet och mindre utav mycket.
Det är Sverige utav muslimer typ.
Jag skulle nog säga det. Alltså, när jag var där, jag trivdes jättebra. Verkligen, det var lugnt och jag kände mig väldigt trygg. Det var inte skjutningar varannan dag. Liksom. Jag tyckte det var trevligt.
För det är väl i Lettland som det blir sådana fina översvämningar i skogarna typ, så att man så paddlar kajak i skogen.
Lettland?
Eller Estland menar
jag. Det vet jag inte faktiskt.
Jag tror att det är så otrolig natur på vissa delar.
Ja, kanske. Mm.
Så jag var där typ 2 år någonting och jag I met a girl there who became my girlfriend and then plot twist. The thing is like the thing that attracted me to her that she was this free spirited artist, bohemian artist and stuff, and then after we broke up she converted to Islam and married an Islamist from Turkey.
Nej.
And, yeah, and she has like a lot of children and wears hijab now and lives in Turkey.
Men nu kommer vi in på sex igen här. Nu måste vi fort ifrån. Alltså,
sex.
men vad var det som hände? Hur fick de ens reda på Egypten att du inte var muslim? Vad var det som hände?
Ja, det var en slump egentligen. Så people in Egypt, like we are, I was recently in Spain and they are like super loud. So Egyptians are like as loud or even a bit more. So basically when you're sitting in public places, it's like everybody there is having the same conversation or like everybody hears everybody's conversation. So I was having conversation with a friend of mine about just Islam, and it was like in the beginning when I left Islam, so there was like a lot of emotions. So I was talking about my views on Allah, Muhammad and these things. Then people who, it was in a cafe, and people who were like sitting behind us, they overheard, and then they came to us and there was like some kind of like verbal argument, and then they threatened me and stuff, and it was the time after the revolution in Egypt. A lot of people, including myself, that we had like a lot of hopes, like now we have freedom, things are changing and these things, and then I, and it's a bit of paradox in Egypt because the police and the regime, they don't have a very good relationship with the Islamists. So I was thinking like maybe they would be on my side. So when I went to the police, actually the police threatened me instead. I was like, oh shit, well, I don't know. I don't want to like end up in like Egyptian prison or something. So I decided I just have to leave. Because in Egypt there is this what's called, it's blasphemy law. It's called contempt of religion law that is used against, it's used very broadly and randomly also against people who, like even some people who have said that they are atheists, like wrote on Facebook, for example, that they are atheists, have been prosecuted according to this law. If you get like, the thing is, if you get om du blev anmäld av någon, the court has to look into it. The police has to look into it and the court has to look into it. And then it's very easy to go from there to ending up in prison.
Men det är frågan, när du snackade med polisen då, försökte du mörka att du hade pratat illa om islam eller var du ärlig med det?
Well, the thing is, I don't know, you know, I was a bit intimidated and I was thinking maybe, I was not thinking very clearly, maybe, and I was, I didn't think that I will have to like go through detail of what has happened exactly, and I was like, yeah, but just like that I had a fight with some people that threatened me and stuff like that. But yeah, when I started to say the details, not necessarily in the same language that I used, but somewhat, the police officer that became like very aggressive, and then said, well, you know, you're the one who should be prosecuted, and we will look into this and stuff. And I was like, okay. And another interesting thing: there is a guy who in Egypt who had the exact same experience like me. But the only difference is that they didn't let him go out of the police station, so he ended up in prison. So it
was so nära, like, that you just had.
But this is like the thing is, I don't know. Like, I didn't really want to take the chances, and the thing with Egypt, because Egypt, they're inte en rättsstat, and so they can be quite random in a sense in how they prosecute people or like people who end up in prison. So we have, for example, something called habsahtiyati. What would this be in English? It's almost like just in case imprisonment.
För att vara på den säkra sidan, ja, just det.
And this is like
förebyggande, liksom att man.
It's somewhat like this because according to the law in Egypt, you can actually lock up people without trial for an indefinite period of time before trial. So you could end up in, I don't know, in prison for like 10 years and then be put on trial. And then during the trial they said, no, you're innocent.
Så det är liksom i 10 år då, ja.
Men du har inte så högt förtroende då kanske för Egyptens polis?
Nej.
När du kom till Sverige, liksom, hade du till en början lågt förtroende för Sveriges polis, eller liksom, hur är förtroendet för Sveriges polis?
It was actually pretty high, because I think the difference between I've always been like leaving Egypt, that time was not the first time that I leave Egypt or go to Europe. I've traveled to Europe many times before, and I'm interested in like European politics and things like that, and the culture of many European countries. So it's like I already knew a lot about Sweden and Europe, and liked a lot about, you know, the liberal democracy that exists, or starting to get a little bit.
När vi ändå är inne på just fängelse så där, för jag vet att du har uttalat dig lite kring svensk fängelse och att du varit lite kritisk kring hur snällt det är, att det är lite för lyxigt att sitta i svensk fängelse liksom.
Yeah,
det stämmer hyfsat där. Vad skulle du vilja förändra med svensk
fängelsesystemet? Inte genom PS, PlayStation.
Inte yoga classes heller, but I don't know, it's like for me it's a bit bizarre because it doesn't sound like much. There's a lot of people in Egypt who would pay money to be in Swedish prison. So if that's the level, I don't think it's a very good level as a punishment. I don't think, like, I'm imagining like if I don't know, somebody assaulted or killed my son, or like if I had a daughter, somebody raped my daughter or something. And then I get to find out that this guy went to a place where he has access to PlayStation in yoga classes and a lot of free time where he gets to hang out with his friends, and like be like, well, I don't know, this doesn't seem, it doesn't seem fair, doesn't seem like justice has been delivered.
Träffa flickvännen en gång i veckan.
Yeah, this, it's like,
nej, det blir sex.
You can be like in a private room for 4 hours. Like, I would if I went to prison, I would spend more time with my girlfriend than I'm doing now.
Det var så bra för relationen liksom. Mer alone time, baby. Och man har inga skyldigheter, man ska bara tälja någon sån jävla dalahäst ibland typ. Men hade det varit rimligare då om det hade varit mycket längre straff, om det är så, om du sitter 90 år typ, så att det är så här, du har det gött men du sitter
I think actually I'm more of a, I don't necessarily want people who go to prison to suffer. I'm actually, it's not emotional. I think more about consequences. So if I think that this is not enough of a punishment, I think also a lot of criminals would see it the same way, that this is not, they're inte tillräckligt avskräckande. This is one thing. Another thing, like I would be very comfortable with them having this kind of life, but then they would have to sit like way longer. I was thinking this, du vet, ungdomsrabatt. I want to have a system that is like the omvänd ungdomsrabatt. So if you are like a gang criminal, for example, who has committed grova brott, I think you should like sit inside until you're 30. Because this is where, when you're like, våldsbenägenhet starts to go down. It's just like purely about consequences.
Men får jag bara återgå till alltså, vad sa dina föräldrar liksom, när du drar, för jag är så jävla nyfiken.
Well, the thing is like, one thing that helps that they are not that much on social media, so and they live in another continent, so that helps. There was a bit of a friction at some point between us. I remember like I had one time when same-sex marriage was legalized in the US. For some reason people in Egypt got really upset, I don't know why. and they were saying like, yeah, but what's the next step, are they going to like legalize pedophilia? So they are like the Middle Eastern version of Björn Söder, we'll say. And then there was this do you know Atheist Republic? It's a Facebook page that it's very popular among atheists across the world. But they had this picture of Al-Kaaba. Do you know what Al-Kaaba is? In Mecca, where Muslims go and do this black box thing. It's very holy for Muslims. They had a picture with it, with the Kaaba, with the rainbow painted on it. So I put this up on Facebook.
Lite nya goa dödsot här, kan jag tänka mig. Oj, oj, oj.
So shit like hit the fan then, and like even people among like relatives and so on, they were like cursing me and like blocking me on Facebook and things like that. And
Det är ganska lätt, får man ju ändå säga då, och jag liksom revolt när man kommer från en muslimsk bakgrund så där. Det finns så tydliga grejer. Det är svårare i Sverige liksom, om man ska vara upprorisk mot sina föräldrar. Man måste göra mer liksom. Det är lite gött ändå att det är lätt att vara punk liksom.
Vad skulle göra en svensk familj hit arg liksom?
Att man blir väldigt konservativ kanske. Det är väl det, att man vänder sig åt det hållet.
Man blir muslim. Blir
muslim,
ja. Eller blir nunna kanske typ.
Eller rösta på SD eller så. Jag kan säkert göra folk arga.
Jag har varit i Egypten två gånger. Och dykt.
Hurghada eller Sharm el-Sheikh.
Ja, exakt, båda. Dyker du?
Nej, det gör jag inte, men there was a guy recently, a Russian guy who was killed by a shark in Hurghada.
För ni har ju den hajart, har ni mycket av, som har dödat flest människor i världen.
Is that true?
Ja, ni kan få en fel gissning, den är fyra på listan.
Jag har hört att det har varit jättemycket hajattacker i Egypten det senaste. Just.
Ja, jag vet inte varför.
Ja, men jag har hört att de ger, just vid en typ en bay, alltså vid en strand, alltså det här var vad jag hörde, jag snackade med någon egyptier, och då sa de att där har man gett hajarna mycket mat, alltså såhär, alltså så här, blodiga djur liksom man kastar in, så de kommer direkt och käkar. Och då var det en människa som
artister
har varit och badat just där liksom. Och då kommer hajarna och bara, där är det mat liksom.
I think that it could be this, but also like I think we have had a very long ancient Egyptian tradition of sacrificing virgins. so I think they threw virgins to the sharks sometimes, and this is why.
På riktigt alltså? Nej? Seriöst?
Förr alltså.
Du får passa den här.
Om någon undrar så man tror att det är vithaj och så här, men det är den här vitfenade oceanhajen som ni har som alltså är på djupt vatten liksom, och som alltid dyker upp när det är skeppsvrak och sånt. Så de är helt övertygade om att den har nafsat på flest människor i genom historien.
Men de är ganska
liksom
små va?
Alltså så de är mindre, men de är ganska liksom stora.
Alltså du har ju försökt få med mig och dyka med hajar, men jag kommer ju efter det här, jag kommer aldrig göra det, finns ju inte.
Men det gäller bara att du kommer ner från ytan. Om du är nere på deras nivå så är det lugnt. Men det är det om du sprattlar vid ytan då kan de...
Jag sprattlar alltid när vi dyker.
Om man är ju rädd för att det är en fucking haj där, ska man inte sprattla då? Ska man ligga still?
Och vänta på sin död. Take a version with you and just sacrifice her right before you go in.
Ja, just det, du får ta med mig då och offra mig. Jag kastar, nej! Jag åker med mina magic-kort.
Hajen tycker att han är för benig, så han kommer bara, vi tar den här tjocka killen istället.
Jag tror att det är en tandpetare typ.
Jag tyckte djupsev var rätt trevliga. Det jag ville fråga var om den här revolutionen du nämnde. För jag märkte ju och lärde mig där när jag var där att det är ju militärstyrt liksom. Mm. Var det så att, var det typ, ja, du berättar istället, vad hände och när?
That was in 2011. We had like the regime, you can say, it's not... It has a military background then, but it was not directly military. And they have been in charge for quite... Hosni Mubarak, he was the president at the time. He has been in charge for like quite a long time. There was like a lot of corruption and people were... They wanted... the motto of the revolution was Aish Hurriya Adala Ijtimaiya, which means bread, freedom and justice. This is like basically what the people thought they wanted.
Bröd.
Ja. Som är så gött.
Så går de bort som var glutenintoleranta.
Some bread. No, but because like, you know, it was people's economic conditions were like really bad and like people were really struggling and there was like a lot of oppression from the regime and from the police. So there was a group of people who, group of activists who decided to organize a Facebook event on Police Day. Police Day is a holiday in Egypt and the police is like, they are seen as this instrument of oppression. And it's funny when I tell people that the Egyptian revolution was a Facebook event, but it's true. And then a lot of people like showed up and these organizers of the event, they saw, okay, well, wow. Because it's like not very common that people show up in such protests in Egypt because they can just like end up in prison. And then they decided to organize another event on the Friday after. And the Friday is like the Friday prayer. People are already out in the mosques and stuff like that. So they did that, and like a lot of people like just decided to join in. And not necessarily that all of them like believed in the revolution and its aims, but a lot of people were like frustrated and angry. So just like a lot of people on the street, they started to create chaos. And yeah, then everything fell apart.
Var du involverad?
Ja, lite, men
lite kaos.
Lite kaos.
Pajanar utan. Men är det frågan för hela liksom arabiska våren och sådär, och det hände en massa grejer. Har det liksom blivit någon faktisk förändring efter det, eller har allt bara
gått
tillbaka till samma?
Yeah, to a great extent everything has went back to status quo. Because first we had like the military for a while afterwards, like in a transition government. And then the people elected the Muslim Brotherhood. And then
Men ni tog bort diktatorn och så höll ni ett val.
Yeah, and then they elected the Muslim Brotherhood.
Yeah.
And then the Muslim Brotherhood came to power, kind of, because things in the Middle East and Egypt, they are quite complex, but you can to oversimplify it, there's always two camps, the Islamists and the military. These have always been the two camps that are in power or in charge. And they are always in a power struggle against each other. But whenever one of them comes to power, they also clamp down on any kind of democratic process. Anybody who wants democracy, civil rights, and they, both of the camps, they hate these people. Mm. So we don't have anything else apart from these two camps really organized. So this is why people voted for the Muslim Brotherhood. And a lot of people, like in Egypt, they equate morality with religion. So the more religious you are, the more fair and just you would be. So they thought that the Muslim Brotherhood is the answer. But the Muslim Brotherhood, they were, because they, even though they won the presidency, but the military was not on their side, the police was not on their side, and the justice system generally was not on their side. It was still loyal to the previous regime, so they didn't have power fully, and they were kind of like, so it became still a power struggle, and they didn't really manage to manage the country, and then people did another revolution. They liked the first one, so they decided, okay, fuck the elections, we just have revolutions.
Men det blir så intressant, för att det är så här, alternativet, om det är till det muslimska brödraskapet, är militären. Alltså, de har ju inga värderingar. Alltså, när man tänker, vad står militären för egentligen? Alltså, hur vill de förändra ett land? Där har man ju liksom inget att hänga upp sig på, eller?
They are super corrupt. Like, I think the goal of the Islamists is to basically have Sharia, and the goal of the military is to own the country. Yes. So they, you can say that the military treats the country as, you know, how absolute monarchies used to treat their countries. It's like they own it. So the military in Egypt has, like, there is no oversight about their budget. What they own. They own like a lot of land. They even have like factories and like, so they own the country basically.
Mm-hmm. Men skulle militären styra, då är det någon general högst upp som har mest makt eller så?
Yes. And he's the president now.
Victor sa ju att när han var där så var de så trevliga mot honom och sådär. Men det var ju innan allt det här med koranbränning och sådär började i Sverige.
Alltså, kanske faktiskt.
Alltså, om man
åka dit nu.
Nej, men om vi skulle åka dit nu och säga, ja, men vi från Sverige och dricka bärs och sådär. Alltså, hur hade det tagits emot egentligen, tror du?
You know, this whole thing with the Quran burning is interesting because for the most part it's the Shia countries that have become upset.
Like inte Sunni.
Not so much, not as much. Because it didn't get as big there. It's like, because it's like mostly Iraq and Iran and like Shia imams and Hezbollah and all these.
Egypten är Sunni.
Oh.
Hörde du att alltså i natt hörde du i Beirut ambassaden, Sveriges ambassad blev ju attackerad nu. Även där i Libanon. Så det är ju andra svenska ambassaden som
I think, I don't know. Like I don't know. I don't like at all how Sweden has handled the whole thing with the Quran burning. I think it has been like a shit show of cowardice from the government.
Vad skulle vi ha gjort då, tycker du?
I think they should have been way clearer about freedom of speech and the laws and the culture and the values we have in Sweden. And it's something similar to how the French government has handled all that. Like Macron, and after the incident of Samuel Paty, he went and said, like, well, we have a problem with Islamic extremism and this is unacceptable. This is threatening our way of life, and we have to, like, basically combat this phenomena. I find it very hard that somebody in Sweden would go out and say this right now. But and, like, during Charlie Hebdo, like, the French government also at the time, they have been asked by Turkey, by Iran, and all that to like, shut down this, what they call Islamophobia. And the French government, they said, well, we have freedom of speech. And I think they should have been way clearer about this, and they could be diplomatic as well, but without being pussies. They can say, we understand that you're upset, but we have this principle of freedom of speech, and it's not the government that is in charge of what people say or do. The government's responsibility is to protect freedom of speech, and this is how it is.
What do you think? Also, the konsekvensen av allt det här har ju blivit liksom att ja, men svenskan var...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ambassader som blir attackerade och eventuella terrorister som har varit på väg mot Sverige som liksom har blivit stoppade av Säpo och sådär för att ja, terrorattentat och så vidare liksom var...
I think one should be like you can be like way more firm and pragmatic about what, like for example, I don't, because governments like Iraq and Lebanon and Turkey and all these governments where the embassies have been attacked or personnel from the embassies have been attacked, they have responsibility to protect Swedish embassies, and the thing is they can do it if they want to, and I think for example if no Swedish embassy should exist in a country where the country is not willing to protect the embassy. I think you should like said, well, if this is not acceptable, and if you're not able to protect our like embassy there, then we will have no embassy. And the thing is, like many of these countries, they are just like shithole countries. They don't really, we have no zero benefit from them. Like we give like shitloads of bidrag to these countries, and we have very little export, like very little trade with these countries.
Det argumentet hör man ju hela tiden att det här är dåligt för vår ekonomi, vi är dåligt.
Man kan bara kolla upp, like we have the largest Muslim majority country that we have exports to is Saudi Arabia. And we have 35% more exports to Estonia than to Saudi Arabia.
What kommer?
Estonia is like what, 1 million people or something? I don't know. So you wouldn't even feel it, and just like stop all bidrag to these countries. So this is what you should, and you should also like deport all jihadists that exist in Sweden. Also, I don't understand what are they doing here.
Men själv, för det som också blir så absurt nu eftersom vi har varit så svaga liksom, alltså jag tänker att det värsta som kan hända är att om det blir någon form av terrorråd och så viker vi oss då ändrar vi så här i lagen, för då visar man ju verkligen att det är så här, om man bara pushar oss så bara bryter vi liksom. Så att det är så här, det är inte demokrati här, utan det är så här, bara mobbar man Sverige, för då bjuder man in mer terrorråd liksom. Alltså hade vi bara stått rakryggade direkt och så här, det här yttrandefrihet, inga konstigheter. Så vi har ju skapat ett problem som inte behövde vara ett problem nu, känns det.
Absolut. Well, there is a problem there is absolutely a problem with terrorism and terror threat. This is not something that I'm arguing against, but I'm arguing against like that you can prevent that by being a coward. You will not be able to. And the thing is, like all these countries, these 57 Muslim countries that were demanding a stop to Quran burning in Sweden, it's not that they just want to stop Quran burning. They want blasphemy law, basically. And the same thing with the, I don't know if you've seen Doku, they have like made a gjort en granskning nyligen.
Det är så kul att han klagar på min svenska.
Of like 31 mosques, and 30 of them, they wanted like a ban on all forms of insult towards Islam. So it's not like it would stop there. And yeah, like I mean, start with like deporting the terrorists that exist, that are that live in Sweden. It's for me, it's ridiculous to because they say that these people, like, they risk inhumane treatment when if they are deported to their home countries. What is more important, the security of your own citizens, or whether these terrorists would be treated humanely? This is just ridiculous.
Men är det varför inte regeringen har varit tydliga? Är det för att de vill vara lite kompis med Erdogan, och har det med den grejen att göra, att man vill vara lite polare med dem kanske för att komma in i NATO, eller?
In the beginning, yes, but then after Sweden, like, basically got green light that we're going in with NATO, I think it's more about that they're just, like, maybe partly scared, partly want to keep business with like in these Muslim majority countries. Ericsson has, like, business, I think, in Iraq.
Men sen NATO är väl inte helt klart fortfarande dock. Alltså, Ungern har väl fortfarande inte sagt ja. Alltså, det är väl inte...
Fast det är väl typ basic...
Jo, men kommer dra ut på det där.
Men jag vet inte, ibland kan jag känna så här att de ändå någonstans kan förtjäna cred, eller om bara får gå emot då. För att alltså, Sverige har ju försökt vara neutralt i hela senaste 100-150 åren. Och första gången någonsin som vi tar sida nu, eller så här, vi har ju för en gångs skull så här, tatt Ukrainas sida. Det är så här nästan unikt. Och sen så har vi ju i alla fall inte gett med oss än. Alltså, för vår yttrandefrihet. Jag vet inte. Det, men
vi börjar bygga någon form av ryggrad, menar
du? Jag tycker typ det.
Men jag håller med, ja, men jag håller med Omar att vi skulle kunna ha en regering som går ut och verkligen säger det är så här det är, och kanske förklarar mer varför vi också gör på det här sättet. Varför vi har yttrandefrihet och det här betyder det. Och sen kan jag också tycka att så här, de svenskar och de invandrare som inte tycker om så som vi har det i Sverige och de liksom värderingar, det finns ju många länder som liksom, där det är förbjudet att bränna Koran. Alltså, till och med Finland, det är ju ett grannland. Man kan ju bara åka till Finland och flytta till Finland och så bränner man inte Koran. Alltså, det, jag tänker att det är rätt så lättlöst. Liksom.
Och där trycker de, det vet att många har poängterat det, att det är fine att ha en lag som säger att man kanske inte kan bränna hela skrifter, även om det är en luddig grej, så länge det inte sker under påtryckningar utan att det sker demokratiskt liksom, och att man väljer det, för nu är det ju som sagt, nu kan vi inte hålla på att ändra.
Nej, exakt.
Men sen oavsett, som sagt, alltså, det blir jag vet inte exakt vad som står i den finska lagen, men det kommer ju alltid finnas så här tolkningsutrymme där för vad en helig skrift är och sådär, och det blir bara bullshit liksom. Jag vet inte, för det kommer ju liksom inte, och det kommer inte stoppa där heller.
Alltså, no, not really. And okay, I don't understand, like, the thing is, and I've been also critical a little bit when the government and mainstream media has called the Quran for, like, a helig skrift. It's not a holy, it's a religious text. I think, like, you kind of, like, language there is important because you legitimize people being offended. So they will be like, yeah, but why are you, like, burning? Like, you're saying it's holy, so why are you violating something that is holy?
Och det, det är så det med regeringen, står lite med ett ben i varje läger och ska förstå båda. Ja,
men för det är bara semantik där, som sagt. Alltså, vad som är heligt för en är ju upp till en själv. Liksom. Alltså, för mig är så här, jag älskar Sagan om ringen, så Simarillion jag har här, det är min heliga skrift. För det är det som gäller i Sagan om ringen-världen. Alltså, det är, men du tänker att det är farligt att lägga den semantiken
ja,
på? Liksom,
jag tycker det.
För då upphöjer man något.
Men om man skriver så här, har, liksom, texter från Bibeln på ett toapapper, blir det då en helig skrift för att man skriver det på ett toapapper? Då får man inte bränna. Alltså, så här, jag vet inte hur, för man kan dra det så långt.
Yeah, yeah.
Alltså,
so I'm really more in favor of, like, having something similar to the First Amendment in the US.
Och vad är det då?
It's like basically, it's like all speech is allowed as long as it's not direct incitement to violence and is likely to produce such violence. So, for example, if you gather with a group of Nazis in front of a synagogue and say, let's burn the Jews, that would not be allowed according to the First Amendment. But apart from that, like, it's just you can say whatever you want.
Men Paludan står ju och liksom säger att jag ska göra det här med din mamma och jag står och blir äldre, alltså utanför typ en synagoga. Då, med den tanken, då borde väl kanske inte det heller.
Well, it would, I think in that sense with Paludan, it would still be allowed even in the US because they would think that he's like, there's no risk really that this would occur if he's like, om han får lämpa någons mamma, he will not go and actually.
Men Omar, kan man inte, nu som jag skyddar regeringen igen då, men jag bara tänker så här som någon form av motargument, skulle inte hela väst kunna backa Sverige mer? Alltså, för jag försöker googla på vilka länder som har förbud mot heliga skrifter och inte liksom, och det är ju ändå en del, så här USA då till exempel, som för jag har lyssnat lite på Biden, han är ju också, han är låtig smulf.
Jaja.
De håller ju på så där allihop, om man säger, det är ju
they do, but at the same time it would be unimaginable, for example, if that Biden would go and go out and even entertain the possibility that like burning Qurans or Bibles or whatever would be for like prohibited in the US. This would be something that's not, he would never do that because it's politically and culturally totally unacceptable. It's against the Constitution, and the Constitution is their holy book in the US.
Men USA har ju massor muslimer. Varför actually, gör inte de?
Not that. It depends on how you see it, because they have in absolute numbers more Muslims, but they have only like 1% of the population is Muslim, while here in Sweden it's
10 nästan.
Getting to a 10% population. Ja.
Men de har ändå fler, alltså man tänker personer som är muslimer, alltså det antal måste det vara fler. Men de har ju inte haft det problemet.
Liksom. Alltså, de har ju haft koranbränningar och sånt i USA också, men det blir bara inte en grej. Det får inte samma kontroversiella effekt.
No, and I think
Men då tror du att det är för att Sverige är med sig, alltså då ger de sig på oss mer för att de vet att det här kan vi lyckas
eller liksom, få oss
to some extent, yes. And I think like even maybe there weren't many European countries that criticized Sweden as far as I know when it comes to the Quran burning. I'm not entirely sure. I don't think so. But I think like when they saw the stance of like the Swedish government, that the Swedish government came out and like condemned the Quran burning and said it's Islamophobic and so on, they're like, okay, whatever. Like you do you, kind of. So I think probably there are many governments in Europe that are not very impressed either with the Swedish government.
Är det en annan typ av muslimer? Ni pratar om olika typer av muslimer förut, men är det en annan typ av muslimer i USA än det i Sverige?
I think to some extent maybe they are perhaps a bit more liberal maybe.
I USA.
Kanske.
Men jag har en dum fråga. Varför är, för det är ju det alla säger, så här, det borde vara hets mot folkgrupp, och så säger man muslimer inte folkgrupp, det är en religion. Men varför är egentligen judar en folkgrupp då? För jag vet att det stör sig muslimerna på. Men vad är förklaringen?
There are two, well the thing is like actually hets mot folkgrupp also protects religious minorities. It's not only according to like ethnicity.
Men de är ingen minoritet? Det är väl det då eller?
No, but I mean you can't really supposedly attack people based on their religious belief according to hets mot folkgrupp.
Är det här gamla germanska i Sverige att judar det är en annan ras liksom? Det
but
det är
en grupp. They're also there's a difference as well because Jews are an ethnic group. So if
det man säger, men varför inte muslimer då?
You can't etniska grupper.
You can't like have a DNA test that shows that you are a Muslim, but you have a DNA test that shows that you are Jew.
Oh.
So it's like more of a not just a religion, it's an ethnic ethnicity. So that's a big difference. But I generally
speak biologi nu.
Carl von Linné.
Det här är Victor älskar det.
Stort intresse om honom.
But I mean like I think people should be allowed to hate religion and express that they dislike like a set of religious ideas if they want to. Like this is like kind of like light blasphemy law if you say that you're not supposed to hate a religion or make fun of a religion or insult a religion. So I don't really see there's a difference between Muslims as people and Islam as a religion and as a set of ideas, like, because religions don't have rights really, so they are just ideas. It's like Muslim people who have rights. So for example, I don't like Islam as a set of ideas, but I don't want to discriminate against Muslims.
Ja, det är där vi skiljer oss där.
Nej, men det är på något sätt, för religionsfrihet är det ju ingen som är emot. Att det är klart att du kommer kunna vara muslim eller kristen eller vad som helst, utan det handlar ju alltid om vilka delar av värderingarna som man börjar tillämpa som inte stämmer överens med ett demokratiskt land.
På andra då än andra de som är troende.
It's partly so, but also like I think one thing that is a bit weird that ibland när jag kritiserat islam i Sverige, vissa svenskar säger till mig, okej, men du får inte kritisera islam, vi har religionsfrihet här i Sverige. Och så, religionskritik är inte, det är inte en kränkning av religionsfrihet. It's like, but some people really see it that way, that if you criticize like islam, that means that this is a violation of freedom of religion. If you criticize, for example, hijab as a symbol, that is a violation of religious freedom as well, because if you criticize hijab, then I don't know, women will not wear hijab or not be able to wear hijab or something. No.
Men folk har så svårt att hålla isär här, för du får kritisera att någon har hijab, men om du skulle försöka stoppa någon att ta på sig hijab, då börjar man plötsligt ta ifrån dem deras rättigheter att ta på sig vad de vill. Så ibland folk har lite svårt var liksom gränserna mellan idéer går på något sätt. Och principerna som ligger till grund för saker.
Although I think like it's, I don't know, to me at least it's like it's pretty clear, and I don't know, like it's just people they don't really think or whether they
maybe att gå på känsla mer kanske.
Ja,
att
det är så, ja,
att
det liksom,
men jag tror vi satte också huvudet på spiken lite där med att alltså det här med folkgrupp, att det känns ju som att de flesta svennar liksom vill förbjuda koranbränning nu. Har ni inte också den känslan?
Ja, det är väl så 50-50, va?
Men det är typ 50-50. En opinionsundersökning, det var 6 av 10. Och sen nyligen var det 4 av 10. Kanske, maybe after we got the green light for NATO. They're like, okay. We're in, motherfuckers.
Men det, och det är för att det är drivet av rädsla. Inte logik. Liksom. Allting kommer av att man är så här, nej, slå mig inte. Alltså, det är bara
ja, men jag tänkte liksom bara på det, att vi, som du kanske sa, men vi kanske inte ser riktigt det som en religion eller idéer, utan vi ser det verkligen som folk och liksom, minoritet och liksom, när vi pratar om det hela tiden.
Men svenskar, det där är ju väldigt svenskt känns som. Alltså svenskar vill ju ha det väldigt, ja, men det ska vara lugn och ro och liksom, nej, men nu blir det lite för mycket uppståndelse, så hur får vi bort det här? Ja, men vi förbjuder det bara och sen när det är klart så går vi vidare. Men ja, man tänker
vi
liksom
inte
riktigt konsekvenserna.
Det till, liksom.
Ja, det var likadant när jag jobbade i skolan faktiskt.
50% av Sveriges befolkning är lite... kanske.
Jag vet inte mer. För som sagt, vill man inskränka yttrandefriheten, det kan man ha åsikt man vill. Man kanske inte tycker att man ska ha yttrandefrihet. Det kan ju vara en åsikt man står för, men man måste inse att det är det betyder.
Ja. Man måste
att du
uttrycka
är för en förändring som liksom... Ja.
Nej, jag skojar bara. Men du måste uttrycka den åsikten, tror du skulle säga.
Ja, precis. Som man sen...
But I think maybe like many people in Sweden, they don't really like Quran burning. They think it's like lite osmakligt. And it's not like, even though I did it myself, but it's not like I'm pro Quran burning. But I think it's like we should not try to evaluate freedom of speech or what should be allowed by whether we think it's distasteful or not. Then we don't really have freedom of speech, because any form of speech some people would find distasteful. And sometimes I say even to like conservative Muslims, like, it's good that we have freedom of speech in Sweden, because if we start to get to what you can say and what you can't say, a lot of these mosques would be shut down, because there are parts of the Quran that are like, you know, against gay people, against like Jews, against the, you would start to ban things from the from the Quran for
pride kommer bli inställt.
For example.
Men det är intressant att höra vad du står när man brukar ta sig, alltså Poppers toleransparadox och sådär, som man pratar om, att det är så här, där kan man ju nästan ta in alltså muslimer också, där, att det är så här, om du inte respekterar bögar och inte tillåter dem att vara med i samtalet, då får du inte vara med i samtalet, för du tillåter inte andra att vara med i samtalet liksom. Är du på den sidan av liksom att det är så här, att det så fungerar, eller ska man få kränka varandra också i en demokrati, eller vad tänker du?
There's a difference between another thing that maybe many people here in Sweden for some reason get confused about, is that they think if you are against an idea or are criticizing an idea, it means that you want to ban it or want to force people to think differently. But again, this is not how freedom of speech works. So if I would say that I think some ideas within Islam are bad, that does not mean that I want to ban Islam, for example. And so this is one part. Another part is that if we look at freedom and what is a liberal democracy in general, because I perceive it as there are two groups of people who call themselves, between quotes, liberals. One camp, they are, I would say, amoral. Like, they don't have really a stance. They don't say that something is good or bad. They can, whatever, anything goes. As long as somebody chooses it themselves, then it's okay. And then there's another camp, which I would say that I'm in, who thinks that there are some things that actually are not compatible with the liberal democracy. For example, homophobia or kvinnohat, or like sexual or gender discrimination. These things, I don't think they are compatible with the liberal democracy, and I don't think they should be in a liberal democracy.
Nej, för de bryter ju mot grundreglerna för att en demokrati ska kunna existera. Liksom.
Exakt.
För att det är så här, om regeln är att alla får vara med, om någon säger de får inte vara med, då får ni inte vara med för att ni säger det. Liksom. Mm. Alltså, det utesluter sig själv. Liksom.
Men är man inte lika kass själv då?
Vad menar du?
Då förbjuder man ju också någon då. Exakt vad du pratar om.
Och det är exakt det som ligger i grejen. Att de enda som man måste förbjuda från att vara med i en demokrati är de som inte vill ha demokrati. Det är det som är paradoxen.
Men då
är
inte du heller.
Det är därför det är en paradox.
But not necessarily that you ban them. I'm against like banning them.
Jag vet inte exakt vad du menar. Det är ju fel.
But I'm still for calling out bad ideas. You know? Like criticizing bad ideas. This should still be allowed without it being viewed as violation of freedom, because nothing that I can say about Islam will prevent somebody from being a Muslim, really, like or like make them lose their, like, I could convince them to lose their faith, but that's not a violation of freedom of religion.
Mm. Ja, det är väl där som gränsen går, för att om du uttrycker typ så här, okej, okay, ja men judar borde inte få ha rättigheter som exempel. Alltså så här, det är en idé i sig bara som du uttrycker, men om den skulle realiseras, den idén, så är det inte demokrati längre. Så jag vet inte, ska det vara okej att uttrycka den åsikten ändå då, när den liksom...
Men vad ska du göra?
Den
ska
rycker ju du undan hela det demokratiska systemet om den implementeras.
Men du gör ju det om du alltså säger att muslimer inte får uttrycka sina, då kanske får jag åsikter om judar eller homofil.
What would you do like practically? Ja, I think exactly. Like practically it's difficult also to what would be done? Like,
ja, men det är väl okej, okay, så att man kan uttrycka vilka åsikter som helst, de får bara inte praktiskt implementeras. Att det är skillnaden med det här. Men då är frågan så att det kan vara skadligt att uttrycka åsikter som vill sabba demokratin. Liksom.
Inte att uttrycka, but I would say that it's not necessarily like dangerous to... I'm a free speech fundamentalist. Maybe not absolutist, but fundamentalist at least. And I think that everybody should be able to think and express what they want, but they should be able... Like, they should accept that what they think and say will be criticized, and it's not just like everybody would be neutral about it. That somebody, like some people would be just like, yeah, they will hate the ideas that they have. And maybe also because of that people, like imagine, for example, if we don't even talk about what's good and bad, if we talk about just like practical consequences, if a super, like a Salafi would go to a workplace in Sweden and say, like during fika time, yeah, my name is Abdullah, and by the way, I just want to say that I think homosexuality is a sin, and sorry, I don't shake hands with women. You can say this, and I think you should be allowed to say this, but you cannot just, like, the second, like, turn around and say, well, I wonder why these people don't like me. They don't like you because you're expressing things that are very offensive to them and goes against what they believe in. So you can't on one hand have these values and demand to be accepted by society. You will not be. And this is not just, like I said, this is not talking about good and bad. It's like just pure pragmatism.
Men det skulle säga att alltså, det finns ju ändå värden som är objektivt bättre för en fungerande demokrati.
This is a controversial thing, but I believe that. because I believe that there are some things that are better for society to function and
men
and
då
increase.
Är det ju subjektivt per definition.
Och vem ska bestämma vilka värdegrunder som är bäst? Liksom?
Ja, du låter ju som att du ska...
Jo, men alltså, det hela den grejen att säga så, allting är ju i sin tur subjektivt. Men om man bara tittar...
Ja, jag kan fortsätta.
Vadå nej? Det är en jättestor filosofisk fråga om allting är subjektivt eller objektivt.
Jo, men det här är ju super... Jo, men det är väl lite postmodernism och modernism, och jag tror absolut att det finns objektiva saker, men jag tänker att inte rätt system och lagar.
Om man påstår att det finns någonting som objektiva värden, så borde det finnas objektiva bästa värden för en demokrati.
Yes, I agree with this statement, because I think it depends on how, like, moral realists... who think that there are some values that are good or bad in themselves, they basically say, you know, like Sam Harris' position, for example, they say that there are some things that are better for people. Like, for them, things that cause needless suffering is bad.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Like anything that will make you suffer. So Sam Harris, for example, he talks about, imagine a situation where it's the worst possible scenario, like everybody, all conscious beings are basically in hell, where everything that's happening to them is just like torture and suffering all the time. If we're not able to say that this is a bad thing objectively, like it's still a subjective experience, but you can say objectively this is not a good place to be in. And then if you move away from that spectrum, then it's better and better. So for some people who say, okay, but no, there are nothing that can be objective. Okay, what do you think about like kvinnlig könsstympning, for example? Like, is this something that we can say? Well, probably, we don't know. It's like subjectively, according to our opinion, it's bad, but you do you.
För att en diskussion ska kunna ske, så måste man ju förutsätta att det finns vissa objektiva värden som är liksom bättre än andra. Alltså annars är det helt meningslöst att ha alla diskussioner överhuvudtaget, om allting är moraliskt subjektivt. Liksom. Mm. Men nu när du är inne på Sam Harris, så tänkte jag faktiskt ställa en följdfråga. För han har ju pratat mycket om AI senaste också med många andra. Och riskerna med detta liksom. Och jag förstår inte varför det inte är en större diskussion, för att det känns som att det är ett större hot än miljöproblem och sånt. Vad är din ståndpunkt kring AI?
Ja, men privata vinster i välfärden är viktigare, Gustav.
My position on this is that I'm both excited and a bit worried at the same time, because we can reach like a runaway moment where artificial intelligence is, if they reach a stage of self-learning and develop some what would be called artificial general intelligence, they would develop in ways that are way faster for us to understand and keep up with. It's not necessarily that they would be evil Because some people think that AI will be evil and want to, not necessarily that, is that maybe they will be like totally, first of all, unpredictable, and they can totally disregard us. Like they would not be aligned with how we want the world to be. Like you can say, well, okay, command, I want you to stop reduce climate change. Maybe AI would be like, the human beings seem to be doing a lot of this. Maybe if we eliminate one third of the global population, things like this. And I think it's just like can happen too quickly. Like even Chat GPT and GPT-4, it's like it's not fully understood how they function, even by people who have developed them. So this is what can make me worry.
Det kommer alltid finnas problem med kodningen där. Alltså och det vet vi för att det är de klassiska moraliska problemen som människor har. Alltså, man brukar ju prata om utilitarism. Liksom. För de som inte vet, det klassiska problemet med utilitarism är så här att man ska maximera lycka för max antal personer. Men det exemplet som man brukar dra då är att det är så här, tekniskt sett så skulle det maximera lycka för fler människor om du tog en människa som kom in på ett sjukhus, styckade upp den och använde organen för att ge till 10 människor för att bli fler lyckliga. Mm. Men då faller hela systemet och så här. Så det finns massa problem med utilitarism liksom. Och skulle man applicera den idén på AI liksom, och så skulle den exekuta det, så vet man ju inte vad effekterna blir liksom. Även om det är en moraliskt...
Nej, förlåt, jag skrattar. Men du, jag tittar i din kamera, du är så jäkla blek.
Tack så fan.
Nej, men alltså, det är ju helt...
Så fruktansvärt vit. Det är en sån tampong som har föreläsning.
Har du inte haft den sommaren?
Nej, vad fan. Gömt sig djupt in i någon grotta liksom.
Det var så, det där, ja, förlåt, men det är väl...
Ja, det är gött. Det är skönt att bryta av. Det är också så här, för att invalidera någons poäng också.
Har du tänkt på att du ser ut så?
Jävla tampon.
Jag trodde nästan att Omar skulle köra den också när han sa så här, liksom att om du tänker dig det sämsta samhället för alla subjektivt, liksom, alla lider, det är ditt samhälle, Gustav, som du vill ha. Men det är också bra i poddformat, och just nu snackar det så jävla djupt och kommer igång. Och Filip, har ni sett, ni som lyssnar, hur Gustav ser ut?
Jävla ful han är liksom. Tack, ja, vad tänker du om det då?
Nej, vet inte. Nej, men är det inte forskare som har gått ut och sagt till och med att vi måste stoppa det här med AI för det går för fort liksom?
Yeah, some agree on this, some don't really agree, but the thing is like I don't even know if it's like stoppable, because anybody in their basement can start developing like AI, and there's like a lot of like open source AI, so I don't think you really can control it in this sense. But it's also exciting, because probably it will make a lot of things way better. It will probably give human beings a lot more free time. It will increase productivity, but also sometimes I theorize like maybe with system altitude, at some point we could be replaced by AI, like if you basically feed all our episodes to AI and like it maps out how we talk and what subjects and the way we talk and what subjects we're interested in, and it has it's connected to the internet, so it has like current access to current events, so they know, okay, Omar will care about this that's happening now, Ashkan this is how they talk, and we'll be able to produce episodes.
Ja, och så kan ni göra någonting annat då medan AI bara jobbar på det liksom. Men är det verkligen bra, tänker jag, att folk får mycket frihet? För jag kan ju tycka att folk behöver liksom lite rutiner, gå till jobbet, gå och träna, komma hem. Alltså, för jag tänker på den här psykisk ohälsa och sådär. Är det verkligen...
Långt hoppar, vänta nu, gick du från?
Men är det verkligen asbra att det känns som att människor behöver liksom lite grann något form av mål, något rutiner i jobbet?
Right.
Eller
yeah,
i livet.
I agree. But we can develop other systems also that can, or other structures that can give people both meaning in life but also give them more freedom. I think a lot of people, like especially people who have like families and stuff, they think there's way too little time to spend with their family and have like a full-time job and like work out and all that, there isn't enough time.
Men det finns.
Men du menar att om AI skulle ersätta oss allihop så är det bara bra, för då kan vi hänga med familjen. Att alltså de tar över alla jobb.
Ja, men det är väl typ 80% som verkligen inte tycker om sitt jobb, som hatar sitt jobb. Mm. Och där är det väl en jättebra grej att de kan göra någonting som de verkligen brinner för. Det är väl skitbra.
Men när AI ersatt alla liksom, så har vi ju ingenting som uppfyller någon form av mening längre. Alltså när vi är helt överflödiga, när vi, alltså som sagt, då har vi plockat bort poängen med vår existens liksom.
Men kan AI ersätta...
Är det den riktningen vi vill gå i verkligen?
I don't think, like, at least like in the foreseeable future, that AI would replace human creativity in that same way. Maybe one day, but we're not, I don't think we're super close to that. So you can still create like culture, art, all these things that what you want to do with your life, you know.
Men också, alltså, det som de gör i konstverk är ofta ganska bra, förutom att det inte är autentiskt då. Alltså det är egentligen det enda som skiljer, känner jag ibland. Att det är så här, ibland kan det vara nästan lika hög kvalitet på konsten. Yeah. Alltså har man sett så här AI-fotografier och sånt, de är ju supervackra.
Yeah,
så jag vet inte,
like,
alltså, man vill ju att det ska vara så. Alltså man vill att de inte ska kunna ersätta oss kreativt. Men är det sant?
But I think like also we will always be somewhat more interested in the on a sentimental level in the products of human beings than in, like, for if you, I don't know, like maybe you really like to read Dostoevsky, yeah, but if you suddenly, like, somebody gave you a novel and said, you know, this is like, it's even better than Dostoevsky, it's not that you would not be, at least I wouldn't be as excited, because it's like there's more sentimental value, I think, in what human beings produce culturally.
Och frågan är varför?
To be honest, I'm not entirely sure, but I think because for us the human aspect and this sentimental aspect is part of art and creativity, perhaps.
Men det är väl trevligare för en person att se, det är det jag menar, alltså, du som föreläser och så här, man vill väl hellre se dig som föreläsare än en AI-robot liksom.
So far.
Ja. Och man vill hellre se er som komiker.
Det är sant, men varför är det sant?
Ja, för, ja.
Om det är en bättre version som är roligare, den är kanske alltid i tid och du kan stänga ner när du är trött på den. Alltså,
det, men det är inte en riktig människa liksom.
I think the confusing,
det har ett värde. Det har ett värde att det är en riktig människa.
I think the confusing point could come maybe when, have you seen Westworld?
Jag series? Tänkte just på
it's an awesome series.
Jag har sett den.
Va?
Nej.
Vart
går den?
HBO.
Ah, oh, nice.
So basically there were all these robots that look, that have been made totally human-like, and they react like human beings, and they, it was like an amusement park for rich people to go in, and then they start to rape and kill these robots and stuff because, well, they're not human.
But they think they are.
Yeah, on some level. And I think it's another interesting question is whether AI can be conscious in the future, because we don't really know what consciousness is. So imagine if you are able to create a robot that looks exactly like a human being and acts exactly like a human being, that you're not really able to tell the difference much. I think that would confuse a lot of people.
Och då kommer ju alla de där frågorna om de är moraliskt hänsynsvärda varelser och sådär. Ska man ta hänsyn till dem moraliskt? Liksom, och så där. Alltså, det kommer bli skitmycket svåra frågor. Liksom. Mm. Men jag tycker nästan, är det inte samma grej att det enda som kommer skilja en produkt från, som är AI-genererad från en människa, är just att en människa har gjort den. Och det kommer då vara samma som när så här, man köper en soffa. Har den här soffan gjorts av en maskin eller en människa? Vi bryr oss inte så mycket. Ja, den här grejen är handgjord. Who cares?
Men det måste vara skit.
No, but actually that's an interesting point, because I think we still do care. Like, for example, if you, even with works of art, you can make a copy of, I don't know, Mona Lisa, yeah? But people still appreciate the original Mona Lisa much more, and they are willing to pay much more for that experience. The same thing even with a couch or something. You're much more interested maybe in a piece of antique that is like from the 19th century or something. But you wouldn't be as impressed if somebody would make an exact replica of it, but like just they made it right now.
Utan det har ju någon form av värde att det var handgjort och att det krävdes, och det som är för att det krävdes mer effort liksom. Det är att vi värderar ändå att någonting var jobbigt att göra kanske. Att det är det.
I'm not entirely sure what it is, but I think it's just like a sentimental...
Borde inte det ultimata exemplet vara prostituerad eller om du köper en sexdocka? Men vi kanske kommer till en nivå när det inte bryr sig.
När den är exakt likadan liksom, som en människa så tror jag att det kommer vara exakt likadan.
Ja, det vet ju inte.
Men är det inte jättebra för en incel istället för att han ska gå och skjuta en skoskjutning att han liksom kan få närhet och så här, AI, en kärlek från AI liksom. Är det en bra grej? Man kan köpa en AI-robot som ser precis ut som en vanlig svensk modell liksom.
Or some people even so it's more controversial like if you think about pedophiles and like making like child robots and I think so I'm again since I just care about consequences if this like something would reduce the risk of like children being raped I think that would be a good solution. Other people just have a knee-jerk reaction and think like no this is not something we should do but this is where like I'm a bit
Louis C.K. har en så bra rutin och har hört den eller?
Nej, men child robots.
Ja, yeah, nämligen exakt just den. Ja, exakt. Alltså superrealistiska AI child robots för pedofilen. Han har exakt den rutinen. Det är så fruktansvärt rolig. Men det är också så superkontroversiellt. Men det är en av de bästa standardrutinerna som har gjorts typ.
Louis C.K. is awesome. But I mean, the one thing that will happen actually, and it is happening now, people have used when some technological advancement happens, the first thing that people use it for is actually sex.
Ny mikrovågsugn. Oj, jävlar vad vi ska bunka på den.
Men Gustav, du som vill spela in ett till avsnitt efter det här innan jag går till jobbet. Vi kanske måste runda av, tänker jag.
Ja, men det kan vi väl göra. Det var väl en ganska naturlig point och sätt.
Ja, jag skapade den lite grann.
Jag skulle säga det bara nej.
Artificiellt skapad. Och jag försöker skapa ännu mer.
Men Omar Makram, fasen vad kul att du kom.
Ja, tack
så mycket. Hur hittar man dig då?
Twitter, last thing I tweeted, I think it was... A cartoon of Muhammad with pride tema, so check this out.
Får jag en koran någonstans också så kommer han springa och till.
Och så sista måltiden är ju världens bästa podd. Jag lyssnar på alla avsnitt. Vi gör väl det allihopa.
Näst bästa får vi vara extremt.
Ja, just det. Tosvan,